varsin poäng för Sverige och Colombia, varsin hatt för mig och Robert Laul, även om det bara var Crocodile Dundee som hade med sig sin till Arena da Amazonia igår. Nu ska Laul försöka kasta en flaska och det går ju skogen.
Missar vi det också?
Ja, men du såg ju pigg ut i den här hatten.
Poänghatten. Mm. Vi var ju lite osäkra på hur det skulle bli den här matchen. Jag menar, Reine Almqvist hade ju snackat upp det som att det var ett världslag mer eller mindre Sverige skulle möta. Det var ju inte Colombia. Jag menar, är det något lag som skulle ha vunnit den här matchen, så känns det ju faktiskt som att det var Sverige. Sverige kändes mycket mer organiserade och hade mycket mer genomtänkt matchplan och så här. Jag tycker Sverige var värda 3 poäng, men får vara nöjda med 1 poäng i en premiär.
Jag tycker att det är Ines scouting som har gjort att man kan öppna upp Colombia på det här sättet och dominera matchen som man gjorde.
Men nu vet ju inte våra lyssnare här att anledningen till att vi tar upp Reine här och att du lägger in ett kärleksfullt försvar av Reine, det är för att vi har blivit påhoppade av landslagsledningen här. Presschefen Staffan Stjernholm var ju på oss för att vi raljerar lite kring Reine och Sveriges scoutingverksamhet i förra podden, och de har tydligen blivit lite ledsna och när vi sa att de var på semester och att de inte hade riktigt koll och så att vi gillar ju Reine, vi älskar ju Reine.
Ja,
Reine har ju för fan varit med längre än fotbollen själv. Så det var väl inte så. Men om vi ska vara seriösa så köper jag ju inte den här bilden.
Jo, men kan inte vara att han har scoutat dem och de vet hur de ska göra mot dem, det där.
Ja, men de hade ju ingen organisation överhuvudtaget. Jag menar, de målades ju upp som ett världslag, så märkvärdiga var de ju inte. Så att om Reine och kompani menade allvar med att Colombia var så här väldigt, väldigt bra, ja då har de ju scoutat dem snett. Sen kan de ju säga det för att de vill tända sina spelare, för att spelarna på inget villkor ska få underskatta Colombia och så vidare och så vidare. Det är väl möjligt, men jag menar då har vi ju lite förbannat rätt att hacka på det. Då är det ju inte riktigt det de säger, för det här var ju inget världslag. Sverige var 2-2 mot dem med bud på mer, så det är klart att det var inget jättemotstånd det här.
Nej, men ibland så känns det lite som att det var den här taktiken av att de ville föra över pressen. Och sen på presskonferensen inför så satt de och sa att liksom, vi låter gärna Colombia köra sig trötta och bla. Sen kliver Sverige in och tar kommandot tillbaka. Det var precis som att de ville liksom jävlas lite med dem i försnacket. Och så fick de ju en bra start, Sverige, även om man då liksom gör bort sig och vi får väl ändå säga bjuder på det här målet. Han faller ju inte ner Milosevic, så det blir det i luckan.
Ja, nej, det var ju juniorbeslut av Milosevic där. Jag tycker han var helt okej i matchen.
Ja, absolut, tycker jag.
Alexander Milosevic, men just där så tar han ju ett väldigt klantigt beslut. Jag menar, det står ju i mittbackens ABC att på ena mittbacken upp måste den andra falla direkt.
Ja.
Nu gjorde han inte det och då fick ju Gutierrez de meter han behövde för att skicka in det här ledningsmålet. Men där är ju Sverige starka, där fortsätter de liksom konsekvent hålla sig till sin matchplan. Väldigt mycket bollinnehav, spelar sig fram i centrala mittfältare, kliver in mellan mittbackar, yttrarna in, ytterbackarna fram, och så får Ajarevic och Ishak de ytor de behöver. Och där var de ju dödliga båda två.
Ja, absolut. Nej, men alltså, jag tycker med, alltså, det är den situationen. Och sen är det Hansen på Nilsson annars, så backlinjen gör ju det bra i övrigt annars. Linde är ju fantastisk i målet. Ajdarevic och Ishak lyser lite extra. Och så ett stabilt mittfält liksom.
Jag skulle vilja lyfta fram då, för vi måste ju hålla det här hela tiden i bakhuvudet, känner jag, att Colombia var inte så märkvärdiga.
Nej.
Så de som verkligen står för bra individuella insatser i den här matchen, det skulle jag säga, är målvakten Linde. Det är Ajdarevic som tar ledaransvaret, plus att han glänser, plus att han ju faktiskt gör mål. Och det är Alexander Fransson som
Fransson
är otroligt bolltrygg, begåvad, gör nästan allting
bra passningsprocent
rätt. Ja, hög passningsprocent. Jag tycker det är de tre, det är Linda, Ajdarevic och Fransson. Det är de som sticker ut, och där man kan säga att de gör riktigt bra insatser oavsett hur Colombia nu egentligen var liksom. De övriga i laget tycker jag flyter med lite av att motståndet inte är så märkvärdigt.
Men Ishak är ju starkt efter två dagar åkade vi knappt gå utanför hotellet. Han trycker in den jävla bomben.
Ja, jo, men vad fan, Nigeria, de landar 7 timmar innan 7 timmar innan avspark mot Japan, hänger in 5 baljer, var de någon lirar där, gjorde 4 mål.
Ja, så det är sant.
Vad fan, Ishak kan ändå 2 dagar och akklimatisera sig på. Det var ett jävla mål.
Ja, herregud alltså. Fantastiskt. Vad bra, det kom precis före halvtid. Lite sammentalt. Och sen så fick man in 2:an i andra.
Ja, en fjärde, jag vill lyfta Håkan Eriksson bara. Det är bra gjort att sätta den här attityden han satte. Han var ju rätt tidiga med att under U21 så ska de vara laget som springer mest, under det här så ska de vara laget som har mest boll. Visst, det så kanske det inte kommer bli, men de hade mer bollen än Colombia. Och de sätter ju faktiskt den här matchplanen. De blir ju det här mer spelande laget än vi är vana att se ett svenskt landslag. Och det var ju det folk där hemma verkar ha gått liksom i spinn över, att de, här kommer ett landslag som helt plötsligt vill ha boll, kan ha boll, klarar ha boll. Jag vill ju hävda med årets envishet, fast jag har fått massa skit för det, att det är något av en kalanka-turnering det här. Men i det sammanhanget ska man ju inte ta bort någonting av Sverige. Det är ju en liten ett nytt landslag på det sättet, ett mer spelande landslag än vi har sett tidigare. Sen skulle de aldrig kunna göra det i ett större sammanhang kanske, men de klarar av att göra det här, och det är ganska kul att se.
Det är härligt att de säger det också. Håkan är så öppen med det, Ederevic är också öppen med det, Tankovic är också öppen med det. Så går man ut och gör det precis man pratar om att man ska göra. Och det är skönt att det finns den här kaxigheten. Men jag tycker även liksom att vi hade ju det här, det var ju det här bruset. Han sa efteråt igår, Håkan, att han kände lite EM-vibbar från förra året. Och det var ju mycket sköna citat och snack och brus och stämning runt det här laget som vann förra året också. Och det finns ju det här sköna självförtroendet hos många av de här spelarna också. Det är ju andra generationer fotbollsspelare i Sverige som har ett annat liksom, ett annat självförtroende. Det har ju mycket att göra med, kan jag tänka mig, hur Zlatan Ibrahimovic har lyckats och hur han har varit och hur han har pratat och hur han har fått vara. Och sen har vi John Guidetti och så vidare. Och det är många som är på det där sättet och kör på. Ederevic är ju en av dem, men han tar ju samtidigt jobbet. Han är ju en supermatch tycker jag igår. Han sliter mycket, han jobbar i offensiv och han levererar.
Zlatan var ju inte så jävla glad i media i början. Det ska ju inte alla veta. Nej, liksom, han var med och bevaka honom de första åren. Men
han skrattade ju rätt mycket när han var 18-19.
Ja, då var han härlig. Men skit i det. Nej, men de är uppvuxna med sociala medier. Jag tyckte Kim Källström sa det väldigt fint i sitt sommarprogram. Kim sa ju det att det var inte hans omklädningsrum längre. Men han dömde inte ut det här nya. Han sa inte att det var något dåligt med det här. Att det första man gjorde, det var att ta en selfie. Sen så skickar man en känga till Danmark. Det var bara att han kände inte igen sig i det nya. Men la han till, saker måste ändå utvecklas. Saker kan inte stå still. För om saker står still, då är det katastrof. Utan det måste förändras. Nu var det inte alls omklädningsrum längre. Då kliver han av. Jag tycker han sa det på ett så väldigt vackert sätt som är överförbart. För han är i våra verklighet. Till exempel jag som har fått gå från papperstidning till nät. Och man bara sådana. Så hela, han liksom fångade hela livet där. Hur det förändras. Och det gäller att följa med. Det är fantastiskt fint. Tack.
Men det är väl skönt också att de är missnöjda efteråt. Att man inte, när man har haft 2-1 och man har ändå varit, jag tror de stod 7-50 i Sverige, oddsmässigt är det jävligt högt. Och man får 2-2 och folk är nöjda hemma, vi är imponerade. Men de är ändå nästan mer missnöjda. Tankovic var ju nästan helt knäckt när han kom ut. Vi fick han bara spela några minuter. Men att det finns kvar det där, att man inte nöjer sig med en poäng. Så att typiskt känns det, men vi gjorde det bra, vi nöjer med oss. Utan här är en annan mentalitet. Och jag gillar den liksom.
Ja, men särskilt då om det var det här superlaget som Reine och scouten har målat upp att det skulle vara.
Ja, exakt, ändå, då tänkte vi bara en poäng.
Ändå är de ändå besvikna när de har tagit en poäng. Så att, ja. Nej, men det var väl lite också som matchbilden utvecklades och som matchen blev. De kände väl, vi är bättre än de här unga organisationer. Vi kommer fram här och de går och stoppa. Och visst, sen hade de individuell skicklighet och blixtra till ibland och så. Men där har ju Håkan Eriksson gjort ett mycket bättre jobb att göra ett lag av Sverige än vad Colombia som önskar till en ort av Colombia.
Ja, verkligen. Gillar du din entré igår med visselpipan och snapchattar som jävla galning och spiller kaffe på golvet på mediacentret och allt det där?
Ja, det gäller att göra entré.
Ja, och sen började du bara trycka Ederevic i sociala medier. Men vi njuter ju av att ha honom här. Han lyfter ju också.
Ja, han har ju blivit ett ansikte för det här laget och för den här truppen. Han har ju tagit det, han gillar ju det. Jag menar, Eriksson satte binden på armen. Då liksom, då klev han upp och satte sig på bordet och sa: kom era frågor bara, så levererar jag svaren. Sen gick han in på planen och gör samma sak. Han tar sina lagkamrater i hand, fast många av dem då har ju varit med och vunnit ett U21-EM. Så är här ändå han liksom den självskrivna ledaren och den självskrivna referenspunkten på planen. Det är han som ska ha bollen, det är han som ska göra det lilla extra. Jag trodde han skulle ta fler fasta situationer dock. Jag tänkte att han lägger beslag på allt, men det gjorde han faktiskt inte.
Nej. Men det var skönt att se han springa runt och klacka, spela avslappnat i den där jävla värmen.
Men för dåliga fasta måste jag säga, slå bort för mycket där, skapa egentligen inte så mycket på sina hörnor, så att det får de skärpa till Nigeria-matchen.
De har ju ändå en del
huvudspel i... Ja, så de ska utnyttja.
Ja, definitivt. Så vi är imponerade, måste jag säga.
Ja, ja, vi är hyfsat imponerade i alla fall.
Till och med
en lovande start. Ja, Reine älskar vi. Vi ber om ursäkt om vi har gjort honom ledsna. Det var
klumpigt.
Nej, det var som vanligt sångningar med mycket kärlek.
Ja. Ogenikaro ett Tebo,
ja.
Han blir fan livsfarlig.
Han hade du inte med på listan. Det var tio man skulle se upp med.
Nej,
se upp med det här OS-et. Och så dämmer han ju 4 mål i premiären.
Jag hade ju japanen där som vi klar fasen. Och så gjorde en balja, men den här snubben gjorde 4. Alltså vad fan kom han? Han har varit i Manaus i 7 timmar,
ja.
Och gör mål, gör 4 mål.
Ja, tänk då när han har varit här i 3 dagar i Sverige. Då får en fan Milosevic falla ordentligt alls om han ska hinna med.
Ja, han dunkar väl in när det är 1 eller 2 straffar i sig, va? En mål.
Ja, men 4 mål i en OS-premiär, det är ju ändå
ja, det är bra.
Klara 3+.
Ja, det är ja, när, i och med att du ser som en ranka till mig så blir det bara 3 för mig eller 4 på snart upp till 5. Nej, men Nigeria blir ju givetvis farliga, men sen är det ju svårt att dra några växlar av en 5-4 match mellan, alltså försvarsspelet är ju katastrof om man släpper 4.
Ja. Men det känns som att matcherna här i Manaus, jag menar, du höll ju fan på att få kasta in handduken,
ja,
i första halvlek. Du var ju helt knäckt av värmen, ja. Och jag menar, då satt du på läktaren. Jag ska snacka med Sverige idag. Jag ska be dem fixa fram en sån här kylväst som Sverige har på i paus, som du kan få hela tiden när du sitter på läktaren. För du höll ju fan på
ja, men långbrannare och sån jävla skjuta som var alldeles för varm. Och sen sitter GT Smålen Jonsson bredvid. Du bara pratar om att luftfuktigheten ökar hela tiden.
Ja, men den sköt ju för fan i höjden minut för minuter. Nej, men det jag skulle säga att det känns som att matcherna, när förutsättningarna är sådana, de kan gå lite hur som helst. Antingen kan det bli som Sveriges match där, som ju ändå var någorlunda normal målchansmässigt, men det var ju ett väldigt lågt tempo,
ja.
Och jag menar, det är också orsaken till att det ser ut som att Sverige spelar så himla bra. De får ju tid på sig att behandla bollen. Jag menar, Alexander Fransson, hade det här varit en riktig EM-turnering, alltså en vuxen EM-turnering, jag menar, då hade han haft en helt annan press på sig, ja. Kan han stå och briljera på det sättet då? Inte ännu i alla fall. Så där är ju en orsak till att Sverige faktiskt klarar att spela så bra. Det måste man också flika in, att det är ett väldigt lågt tempo. Så kan ju matcherna bli. Eller så kan de bli som den här Japan-Nigeria-matchen då, som ju bara blir en helt galen jävla,
4 mål,
ja, typ 10 jävla historia. För att de markar att springa liksom, och det ramlar redan mot det hållet istället. Så där har du också lite pajasvarning på den här turnén, att man spelar ett ställe där de yttre förutsättningarna är så jävla bedrövliga som de egentligen är.
Ja, du sa att du raljerade om detta innan, att vad fan jag lägger de matcher överhuvudtaget här.
Ja, men det kan man ju fråga sig, vad fan var häst lagen? Lagen här spelar ute i högsta ligan ens en gång. Det går inte bland egentligen.
De känner väl att någon jävel måste få komma hit ibland.
Jo, det är väl jättekul för de människorna som bor där. Jag menar, det ramlar ju, det var inte så mycket folk när matchen började, men sen ramlade det faktiskt in lite folk. Det känns som att folk, några kommer också till matchen efter, för de gick ju på samma arena efter varandra, så att jag menar, publiken ökade ju hela tiden. Om det var 10 000 vid avspark, så var det 15 000 i pausen, var det 20 000 i matchen var slut, för det kommit ett gäng som skulle
se, var det 100 000.
Det har kommit ett gäng som skulle se nästa match. Det är man ju inte heller helt van vid, att du är på en fotbollsturnering och så går det 2 matcher i rad på samma arena. Tänker man att ska gräsmattan inte hålla, men då glömmer jag, vi är mitt ute i regnskogen, vad fan gräset, och då får vi klippa gräset med matcherna, för det växt en halv meter för fan.
Ja, var precis så över knä när han var
svettklart. Ja, då får de ta fram skördetröskan och såga ner igen. Sen kom det ju ett sånt bibliskt, tropiskt skyfall nu, precis efter matcherna. Det var ju som om det vädergudarna bara väntade.
Ja, men det var ju inte några dagar sedan.
Ja, men de väntade till de hade spelat de här 2 matcherna, och sen så bara brakade loss i natt. Så nu har det ju regnat in i helvete, så nu hade det växt en halv meter till gräsmattan.
Det är galet jävla väder. Det var som när vi skulle åka iväg till hamnen igår och kolla läget, och du säger att det är rätt bra väder idag, och sen så är vi helt jävla dyngsvett 20 minuter senare.
Nej, jag sa att det var lite svalare.
Det var ju bara skit.
Det var bara 35 grader.
Ja, det går ju
knappt luftfuktigt.
Det går ju knappt röra sig.
Nej.
Samtidigt är det en häftig upplevelse att vara här.
Ja.
Men som sagt, så jag har ju, som vi sa innan när vi var nere och försökte besöka gymmet för att hålla pulsen igång, att det lever ju hela vägen till Salvador,
ja.
Oavsett hur det går.
Det kan man slå fast, men nu kommer det här gruppspelet leva för Sverige alla 3 matcher, den här poängen. Oavsett hur det går i mittenrundan här, även om Sverige skulle få stryk, så kommer de ju alltid ha chansen med en seger mot Japan i sista matchen att gå vidare. Och jag menar, Japan verkar ju vara den här gruppens svagaste lag. Det tror jag vi kan slå fast. Och Sverige har dem i sista matchen då, under normala yttre förutsättningar. Och visst, det är Levante i Salvador också, men det ligger längs kusten, så att
det är inte den här luften.
Nej, det fläktar lite, och det är liksom inte det här jävla djungelvädret. Så att Turneringen lever och Sverige har ju en klart bra chans att faktiskt gå vidare.
Och Håkan Eriksson pratade efteråt igår om att många har stärkt sina chanser, om man ska läsa mellan raderna, för att även starta mot Nigeria. Och tittar man på den elvan som vad de presterade igår, så är det väl fan inte många som byts in.
Nej, alltså inte av sportsliga orsaker så finns det ingen anledning att ändra någonting. Jag menar, det är klart att mittbacksparet hade lite problem här och där och får ta på sig varsitt av målen där, men vad fan, det finns ju inte så mycket att byta in med där. Jag menar, Noah Sonko Sundberg har varit skadad, och du byter inte mittbackspar här, nu har du gått in med det här mittbackspar, det är klart att spela med det. Det finns ingen anledning att byta någon av de andra. Det är bara tre dagar mellan matcherna, så det är om någon skulle vara så jävla utpumpad som idag, så de känner att de inte orkar, de inte har kraften, de behöver vila den här matchen och man står över dem för att man vet att Japan-matchen behöver vinnas, så att man gör det av den anledningen. Men jag tror ändå, vad fan, de killarna tycker det är så jäkla kul, och de håller ju inte med min bild att det är någon kalanketen inne, och jag tycker det är svinskoj, och det är klart de ska tycka det. Jag menar, de här representerar Sveriges färger i ett OS, de ska ju köra sin i helvete, det är klart de ska göra det. De tycker det är så kul, så att de går ju på ren energi här, så att nej, jag tror inte det finns någon anledning att byta någonting.
Nej, Sema kom in igår och Tankovic kom in, och det känns väl som att de kanske är de som skulle vara närmast i så fall.
Men då ska du plocka då Kvajsson eller Tibbling där, det tror jag inte. Jag tycker att vi tjafsade lite om Tibbling där. Jag tyckte att han var lite Oliver-spelare, hade bollen lite mer i fel lägen än man borde ha. Då tycker jag att Kvajsson hotade mer från sin kant. Jag skulle önska att Tibbling hotade lite mer från sin. Så, men vad fan, du bytte ut Kvajsson och Tibbling om du inte ska byta dem av någon anledning. Vad fan, det är riktigt bra spelare på den här nivån.
Hur som helst, söndag är det dags, är det man avs igen?
Natten mot måndag, svensk tid, om vi ska vara helt korrekt. Det är klockan 12 då också.
Ja, det kommer vara varmt, svettigt, och jag kommer nog, jag vet fan, får man sitta i bara.
Ja, men du får låna såna jävla kylväst och sätta på dig. på alla förutsättningar.
Men du, det har ju hänt lite i Sverige här. Vi har ju ändå följt med här. Pelle Olsson har fått gå, och Mark Dempsey har tagit över.
Ja.
Analys av den.
Ja, konstigt tycker jag.
7-6 veckor sedan förlängde han sitt avtal.
Ja, jättekonstig situation. Han har inte blivit en sämre tränare på den tiden, så att det blir jättekonstigt av den anledningen att de förlängde det. Gör de ju bort sig klubbledningen lite sen, så vet jag att fansen tycker att man måste få gå när man har förlorat x antal matcher i rad och inte tagit tillräckligt mycket poäng. Men jag menar, det, så där kan de ju hålla på hela tiden. Vad säger man att tränaren betyder? 10-20% brukar Lagerbäck tala om och snacka om att det är tränarens betydelse på ett resultat. Och det handlar om att sätta de bästa förutsättningarna. Och sätta de bästa förutsättningarna, det hänger ihop med kontinuitet. Att du får jobba med ett någorlunda samma lag under lång tid.
Och det har han ju absolut inte fått
göra. Nej, det har han inte fått göra. Så att man kan ju inte skylla någonting av det här på, eller inte särskilt mycket i alla fall, på Pelle Olsson. I så fall är det klubbledningen som ska gå. Så liksom anställde honom från första början, då är det de som har satt Djurgården i skiten genom att liksom inte kunna ta in de här tränarna. De måste kunna se det här lite mer översikt. Ja, vad fan, Pelle Olsson är en svinduktig tränare. Jag hade haft mer tålamod om jag hade varit i Djurgården, men jag menar, det de får göra vad de vill liksom, och nu verkar deras fans vara nöjda och glada. Om något år igen kanske det går dåligt för den här Dempsey, så du ska han sparka, så ska det ta sin och ny, så håller det på sig där hela tiden istället för att man ger det lite kontinuitet, tålamod med det.
Men för man får ändå komma ihåg att Djurgården, för att stabilisera ekonomin och fixa till den, så har de ju sålt spelare, och det har de ju gjort bra. Det har de varit tvungna att göra, så att man kan inte kasta skit på dem där heller. Men det blir jävligt konstigt. De borde ju få samtidigt då ge Pelle lite mer tid för att hålla på att sälja och ta in spelare när han trodde att han skulle ha kontinuitet i truppen. Om du jämför med han tog över idag, så är det inte många som är kvar liksom. Så det är inte lätt, men det, jag vet inte.
Nej, men då har man gjort fel från början i så fall, om man har tagit in honom som tränare. Så att jag menar, hur man än vänder och vrider på det, så visst, ansvaret faller väl möjligen på honom. Men tittar man lite djupare i det och vill ha liksom, hitta någon hållbar strategi på sikt, så tror jag inte att det kommer hjälpa Djurgården att hålla på så här liksom, och sparka tränare tid och tid.
Nej. Nanne Bergstrand är nästa, eller? Vad tror vi?
Nej, det tror jag inte den här säsongen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Nu har de ju, honom har de ju behållit och verkar värva spelare istället. Sen Dibba har varit för klar nu, vad jag såg det. Så att de bygger väl från det hållet istället. Och det tycker jag är rätt. Jag tycker han är en erfaren tränare. Han har har varit med i de här situationerna tidigare, har det som behövs ifall de för att reda ut den här situationen. Så det tycker jag är bra om man får vara kvar. Sen vet jag inte om de gör det, kanske gör ett tränarbyte när säsongen är slut då, under lite mer sansade former eller framöver. Jag menar, det är väldigt många som vill se Peter Gerhardsson tillbaka i den där klubben. Men jag menar, Peter Gerhardsson gör inga underverk med Hammarby. Peter Gerhardsson är inte liksom 50% bättre tränare än vad Nanne Bergstrand är. Jag menar, folk har väldigt konstigt synsätt på det där med fotbollstränare. Jag menar, minst tidigare när man höll på att skriva, då var det vi i medierna ibland som drev att tränare skulle sparkas och sådär. Nu får vi snarare så här vara förnuftets röst och liksom försöka, ja, men, lugna lite fans, titta istället på kontinuiteten som är en viktig betydelse. Tidigare kunde man själv liksom damma av någon gång vart fjärde år att man tyckte att en tränare borde få foten när det gått trögt ett tag. Men nu med sociala medier, när folk uttalar till höger och vänster och det bildas några så här liksom reaktioner där folk tycker som varandra och sätts tryck på tränare till höger och vänster, då får vi snarare vara förnuftets röst och försöka dämpa det där lite grann.
En social media-mobb.
Ja, precis.
Bara, ja. Ska köra bort.
Ja, men typ AIKs Twitter-maffia kallar jag det någon gång. Nu drev inte de bort Alm där, snarare så försvarar väl just AIKs Twitter-maffia Alm där när andra filurer skulle ha in Norling. Men jag menar, sådana där Twitter-maffor finns det ju runt alla lag nu, mer eller mindre.
Ja, men det blir ju lite, alltså i och med att det har varit diskussioner, det har varit nästan mer liksom tjafs hit och dit om att Nanne skulle gå nästan Pelle, eller jag vet inte, kanske varit lika mycket både och. Jag ska inte ta gift på det, men då känns det nästan lite som att om det ska hålla på så här som det gör i Sverige så kommer han ju lämna liksom. Antingen nu eller efter säsongen.
Ja, men jag tycker att Andreas Alm satte fingret på en bra grej när han sparkade från AIK där. Alltså att han, om man ska sparka en tränare, då får man ju kunna peka på vad är det konkret som han har gjort fel. Liksom. Inte hålla på med resultaten, för att resultaten är inte styrbara på det sättet. Det beror på så mycket andra saker, det är inte bara tränarens fel. Utan Alm sa det, har jag varit oprofessionell, har inte jag kommit tid till träningen, har inte jag gjort mitt jobb, bla bla bla. Och det finns sällan några sådana grejer. Det fanns inte det med Andreas Alm, det fanns ju inte ett skäl, där försökte ju inte ens ledningen ge ett skäl. Jag vet inte vad det skulle, jag har inte sett att Djurgården har delat ut eller sagt några skäl här. Jag minns en tydlig gång, det var när Zoran Lukic hade tagit över efter Djurgårdens framgångsår. Nej, det var när Zoran Lukic kom tillbaka till Djurgården.
Andra
vändan där liksom. Och han körde samma ledarstil mot det laget Djurgården hade då, vilket var att sätta ett extremt höga krav på dem i media. Han sågade dem efter varje förlust. Om du har ett lag som inte är så bra, förlorar ganska ofta, och tränar liksom står och slaktar dem offentligt i match efter match, det funkar ju inte. Du kan inte göra så mot ett lag. Däremot kan du vara jävligt rak och tydlig om du har ett fungerande lag som vinner hela tiden, som kanske förlorar en match någon enstaka gång, och då får sig en jävla hårtork. Ja, då funkar det. Men Zoran Lukic, när Djurgården hade tung period när han tog över de andra gången, då såg jag han dem efter nio av tio matcher liksom. Det blev ju konstigt. Han tryckte ju ner dem i skorna. Den ledarstilen höll inte. Då minns jag att jag skrev en krönika, han måste gå, och han fick gå efter ett tag. Där fanns det ett konkret skäl.
Var ditt fel?
Nej, det var inte mitt fel, och det höll säkert fansen med om. Men då kunde man ju peka på det. Titta, han gör de här felen. Ofta finns inte det, utan man sparkar någon tränare för att liksom resultaten temporärt går ner.
Mark Dempsey var med den här snubben. Ja, han är brandman och drömmer om att träna sitt Manchester United. Har man någon drömmen? Har man inte lite...
Ja, och då får han göra det jävligt bra i Djurgården. Nej, men Mark Dempsey är en kompetent tränare. Det är inte det jag säger. Det var lite samma som Norling skulle in. Alltså istället för andra, det är inget fel på Norling. Det är inget fel på Mark Dempsey. Duktiga fotbollstränare. Kan säkert ge någon kortsiktig effekt och så. Mm. Men över lång tid så handlar det om att bygga på kontinuiteten. Sätta ordentliga förutsättningar, vad är harmoni och samklang med klubbledningen, vara överens om värvningar, försäljningar, sådana saker för att långsamt bygga. Visst, Djurgården kanske höjer sig nu i 3-4 matcher, men om man inte de där bitarna fungerar, då är man tillbaka i skiten igen, och då ska man sparka mot Dempsey om något år. Så att då,
ja. Ja, det är en jävla dålig spiral som bara går åt fel håll.
Ja, jag tycker det.
Djurgården är på 14:e plats med 15 poäng efter 6.
Och jag tror säkert att de kan resa sig, och jag tror att de hade kunnat resa sig under Pelle. Jag tror de kommer resa sig under Mark Dempsey, för de har ett ganska hyggligt spelarmaterial, och framförallt har de två räddningsplankor bakom där i Gävle och Falkenberg, så att varken Hammarby eller Djurgården skulle behöva åka ur det här året. Men ja, jag håller fast vid att jag tycker det är onödigt att hålla på och sparka tränare slut på kvarten.
Så kolla på tabellen bara lite innan vi lämnar över och drar lite frågor från er som har hört av sig.
Nu fan är Europaspelet.
Ska ja, men vi ska komma med det snart. Det får ju vara sist för fan. Malmö leder med 35, IFK Norrköping på 34, sen AIK 30 och IFK Göteborg 29. Väl inget konstigt att det ser ut som det gör efter lite mer än halv.
Nej, men vad fan, det har lärt det hänt något sen vi snackade om det senaste eller?
Nej, men vi var ju inte inne på det så tungt.
Nej, det var vi inte. Nej, men det känns väl som att, vi sa ju det, att det känns ju som att Malmö tar det.
Ja, vi har ju kommit överens om det här. Ja, i värmen i Manaus.
Ja, jag vet inte riktigt hur vi kom fram till det. Men vi kom fram till att Malmö tar det här i alla fall. Ja. Det får räcka så.
Ja.
Kaltas, han ser het ut, hör vi rykten om från Sverige. Vi följer ju av förklarliga skäl inte allsvenskan så supernoga när vi sitter med det här med OS.
Karabag. Det är på ett års motståndare. Efter... Det var faktiskt rätt roligt att stå med Daniel Kristoffersson och pratade om det där i den mixade zonen. Vi tyckte att de hade dragit lite för stora växlar över den här vändningen mot HIK. Det var ju starkt, men det var, jag vet att Jörgen Lennarsson snackade någonting om någon jävla bragd vändning liksom.
Ja, men då är man djupt inne i den bubblan när man kallar 2-0 mot HIK för en bragd.
Ja, men det var ju starkt av dem, men det är inte liksom, det var... de skriver inte in i sig några jävla historieböcker eftersom man vunnit UEFA-cupen 2 gånger och spelat Champions League sen HIK.
Ja, liksom. Men de möter ju ett basketbollargäng också. Ja, så jag menar, vad fan.
Men det var ändå det är trevligt att de är kvidare med tanke på att det gick åt skogen för många andra svenska lag.
Ja, för alla andra.
Ja, exakt. Och nu ska man åka till Azerbaijan. Mm. Var det Baku eller vad de skulle?
Ja, jag tror det. Där var vi på med landslaget för några år sedan, en gammal sovjetrepublik där, tydlig arv från kommunismen, jävligt konstig stad, jag minns slutet jävla land, Azerbaijan.
Var inte många positiva ord.
Nej, och långt åt helvete är det också, du är för fan långt in i Asien.
Ja. Paboman får åka dit,
Kaspiska havet. Ja, vi får skicka några reporter som gillar den typen av länder. Jag minns att vi var på något gammalt sånt kommunistmuseum där och tog bilder på massa gamla flaggor och Stalins symboler och allt vad det var, det fanns kvar där. Väldigt speciellt land som sagt, och lång och bökig resa där, lång flygresa, tidsskillnad och grejer, så att det kommer det bli lite yttre förutsättningar att hålla reda på för IFK Göteborg. Jag minns nu inte om de spelar på konstgräs.
Det är väl inte varje de spelar i Manaus?
Nej, det är det ju med fan inte, det ska saken är klar, men jag minns inte om de spelar på konstgräs där, men det lär väl andra har koll på. Så skitsamma. Internationellt lag kallar Lennartsson där, för de hade 2 brassar och 2 spanjorer eller vad det var, så att han, det var väl ett försök att låta som han redan hade scoutat dem. Jag tror inte de har så jättemycket koll på det här gänget. Jag har det inte. Men du säger att de var bra ju.
Ja, men jag vet att de har spelat i Europa tidigare och är väl som, med tanke på förutsättningarna, rätt starka på hemmaplan liksom. Ja. Så det är väl där det blir tungt. Men alltså, vi i Göteborgs del var det att de gjorde ju bort sig på hemmaplan mot HIK och räddade upp situationen borta. Och det var ju bra gjort genom mål av Boman och Ankesen liksom. Men sen samtidigt så det är ju en playoff fight kvar liksom. Sen är vi i Europolog. Det är ju jävligt viktigt att vi kommer dit med tanke på att vi inte är i Champions League alltså.
Ja, nej, men det är ju svinviktigt för att hämta hem rankingpoängen, särskilt som liksom några andra så här nationers klubbar resultat har gått svensk väg här nu, så borde du klockrent om vi får IFK Göteborg i ett Europa League-gruppspel. Sen är det viktigt för Blåvitt också. Jag menar, deras ekonomi har ju varit ett svart hål, den här jävla kassaboken här i flera år. De har fått pantsätta kamratgården och allt möjligt, så att det är klart att Blåvitt skulle behöva ha 30-40 miljoner som tickar in på ett gruppspel där, och det är klart att vi behöver andra lag än Malmö FF som levererar och hämtar hem lite stålar där. Ja. På sikt är ju det här som är bra för svensk fotboll, att vi lyfter ligan den här vägen, tar in lite cash, hämtar lite pengar från UEFA, inte sprider ut det till massa andra gäng, men det ska ju inte bara vara Malmö som går dit då, och nu har ju Malmö misslyckats här och ens ta sig till Opala om Europa det här året. Nu gäller det att någon annan kliver fram, och nu är det ju Göteborg som kan göra det, så att den här matchen får de ta med fan springa till de spyr liksom, inte bara för sin egen klubb och förening utan för svensk fotboll och allt möjligt.
Och Ankesen som höll på att rädda delar av ekonomin för att genom att sälja stannade kvar och sköt dem istället ett steg vidare.
Sköt han solodribblade. Till den här chansen då att hämta in de här cashen och dessutom få ett jävla äventyr. Jag menar, även om vi inte tycker att Europa League är det häftigaste som finns att kolla på, kanske så, man kollar ju kanske hellre på Champions League, så är det jävla grejer för spelarna att få uppleva det.
Ja, absolut, det är ingen snack om saken. Det är supertrevligt att att det kan bli lite europeiskt. Nu försöker jag komma in på någon jävla Karabag, för jag kommer inte ihåg vilka de slår ut i kvalet på vägen fram. Men det är
ja, men de kommer från Champions League-kvalet.
Ja, men vilka de åkte ut mot.
Ja, de torskade ju där mot, ja, nu minns jag inte vad fan det var. Men de kvalade ju till Champions League, så att de kommer ju den vägen.
Ja, vi går in på lite frågor. Vi kan väl dra av den här Alexander Lallas fråga. Vilket lag behöver kvala för att stanna kvar? Vi pratade om det här tidigare. Ett en gång, och det är samma lag fortfarande. Det kommer bli Gävle och Falkenberg som gamla ur. Utan tvekan, eller hur?
Ja, så blir det.
Men sen, frågan på kvalet. Kanske vi får sitta längre med, eller?
Ja, det känns väl som att det är ett gäng lag där.
Vi mycket på Kalmar där nere också.
Ja, Kalmar har vi där nere. Det finns ju några lag som kan falla igenom under hösten här. Östersund kan väl inte vara helt säkra på att inte bråka igenom där. Det finns några till. Och ja, men förstås Djurgården och Hammarby som ligger där de ligger, även om jag tycker och tror att båda de två ska kunna klättra upp där. Kalmar är väl en bra gissning.
Mm. Vilken Niklas Flemström, vilken turnering har sämst kvalitet? U21 EM eller OS? Oh, det här är svårt.
Det var faktiskt en rätt bra fråga, skulle jag säga. Alltså, U21 EM är ju en renodlad ungdomsturnering på det sättet. Här får de ju hämta in tre överordnade spelare. Å andra sidan så är det så jävla många nej, och det är så konstiga förberedelser, och det är ju ingen liksom från klubbar eller förbund, fotbollsförbund, som egentligen tar det här på något större allvar, den här OS-turneringen. Och jag menar, den blir ju lite konstig. Jag ser hur Nigeria kommer in till avspark sju timmar före avspark, och de spelar här i Manaus där det knappt går att andas. Så att, jag menar, det är ju en jävla konstig turnering på det sättet. Tittar man på det laget som Brasilien har, jag menar, det var ju inget lag som var i närheten av ett sånt lag i U21.
Jävla fiasko att de inte slår sig idag.
Ja, ja, så att på så sätt, jag vet fan, alltså, jag tycker jag har sett lite för lite ändå. Jag menar, kvaliteten i den matchen Sverige-Colombia var ju inte jättehög. Tempot var ju väldigt lågt liksom, så, men det är ju som sagt de yttre förutsättningar då. Brassarnas match tyckte jag ändå så rätt. Jag tyckte ändå Brasilien spelar ju ganska bra. De tar ju sig till en jävla massa lägen, men Sydafrika står ju med en kompakt mur där liksom, så att ja, jag vet fan, bra fråga.
Ja, du gillar den, va?
Ja, kan vi sitta och spekulera länge.
Vi har SVT:s Dilly Notlou. Jag har ändå riktigt om han uttalar sitt namn så, men han är i alla fall inne på bollinnehavstabell som han har skickat här, där du, Laul, ska ha hävdat att bollinnehavstabellen som Laul hävdade är värdelös i en krönika i april. Den toppas ju av Östersund, sen Norrköping, IFK Göteborg, Malmö och sen AIK och så vidare liksom. Att det ändå ska finnas någon korrelation mellan framgång och bollinnehav.
Vad fan, jag har väl lite hävdat att bollen har värde. Vad menar hon nu?
Vad skriver du här?
Ja, det får han läsa på bättre.
Vad missuppfattning helt enkelt?
Ja, så jag, det han kan mena, det är väl att...
Ja, nu kommer det!
Nej, men det han kan mena är att jag skriver om hur tränare brukar resonera. Tränare brukar ju säga så att det spelar liksom ingen roll vad vem som har bollen.
Mm.
Det enda som betyder någonting är vad du gör med bollen.
Okay.
Och tränarna brukar liksom efter på presskonferenser och så, när de här frågorna om bollinnehav kommer upp, de brukar ofta vara den åsikten liksom, att det är inte så jävla noga liksom vem som har bollen. Utan jag menar, vinner du med 2-0 och du har 36% bollinnehav, vad fan spelar det då?
Nej, exakt.
Här kan man ju säga att finns en poäng och mycket boll, för att jag menar, om du inte har mycket boll, då brukar du få jaga boll, då får du springa mer. Här har ju Sverige en klar taktik att ha mycket boll, som inte behöver springa sig så jävla trötta. Men jag menar, Island har ju rätt stora framgångar i fotbolls-EM, och de har ju fortfarande inte haft bollen i det där EM:et, så att jag menar, det går att göra saker, så att det går liksom inte att ha några bestämda uppfattningar. Så vad fan frågar människan förresten?
Nej, det var bara ett resonemang här kring det här liksom. Den frågan i evigheten kan göras bäst i separat och hetsigt poddsavsnitt, som handlar om att det finns en tydlig korrelation mellan framgång och bollar.
Mm.
Så att det är väl egentligen ingen fråga, bara ett resonemang kring någonting som du förmodligen då hade skrivit tidigare. Det blev jävligt flummigt, kände jag.
Ja, men ta Portugal, de hade lätt mycket boll i EM, va? Men det var någon som vann igen.
Mm. Alltså nu, jag har inte riktigt deras boll.
Nej, jag har inte heller. Jag bara spontant känner att Frankrike borde till exempel haft extremt mycket mer bollinnehav i finalen än vad Portugal hade. Och de är ändå Europas bästa lag. Så att, det där kan man kan vända och vri på det. Ibland är det ett lag som har mest bollinnehav som vinner. Ibland är det ett lag som inte har mest bollinnehav som vinner. När Sverige i alla fall satsar på mycket bollinnehav i Manaus, i djungelvärme, då finns det en poäng. För då slipper, ja, då slipper de jaga så jävla mycket. Och då sparar de kraft. Så att här är det helt rätt att satsa på ett högt bollinnehav.
Får väl be om ursäkt om det blir jävligt flummigt här, men på grund av att jag har bristande tekniska möjlighet här nere, så kan jag inte klippa bort skiten heller. Så ni får helt enkelt leva.
Nu ska jag ta mig ner till Manaus City och köpa en till hatt. Det har min flickvän beställt i present, för hon tyckte att den hatten jag köpte var så fin. Eller hade du mer frågor?
Ja, men jag tyckte det var bra att du drog den informationen för att lyssna ändå.
Ja, det var mest för dig.
Jag glömde ju två frågor från tidigare, eller ja, två tweets från förra veckan, eller förra podden, som var bara för några dagar sedan. Vi matade ju podden här som två galningar. Gustav frågar: allsvenskan för dåliga på att ta betalt för försäljningar? Drygt 10 miljoner för Alessami, medan FCK nobbar 60 för Augustinsson. Inte för att Haitham Alessami skulle kosta 60, men ändå lite mer, att skillnaden är för stor där.
Men var det FCK som nobbade 60 miljoner?
Ja, men
var det inte så att de begärde 60 och inte fick det?
Ja, jag tyckte...
Skitsamma.
Men dra ett exempel på till exempel... Vi kan väl ha han... fan, nu hittar jag inte namnet. Djurgården, FCK, Leicester.
Amartey.
Ja. Hans utveckling var ju i sig jävligt stor. Den var ju enorm, men det fanns potential i Sverige. Vem vet om han hade fått den i Sverige, man hade väntat lite, och sen har man fått rejält bra betalt.
Men den där frågan har vi fått 1000 gånger, och vi verkar inte bland annat roll om man svarar på den. Så
jag tänkte vi tar den igen.
Fastnar inte hos människor. Men det där beror ju på två saker. Dels är det de nivåerna svenska ligan, vad är vi, 18 rankad, ligger på. Brukar få en 30-40 miljoner euro för anfallare, runt 20 för mittfältare och 10 för backar, om det är toppspelare då liksom, som anses hålla landslagsklass. Det är där nivåerna ligger. Det beror ju ett på att klubbarna är, eller att ligan är rankad när vi behöver ha upp den här ligan högre ranking för att även höja spelarpriserna. Men sen beror det också på, alltså det där utgår ju från vad klubbarna har för omsättning. Om du erbjuder de här pengarna till klubbar som har låg omsättning, till IFK Göteborg till exempel, som gick 10 miljoner back, nu erbjuder du 10 miljoner för en vänsterback liksom, så säljer de till slut för det. De har inte råd att tacka nej till det här. Så att det där kommer inte förändras för den svenska klubbar får upp sin omsättning. FCK har en mycket högre omsättning, tjänar mycket mer pengar, och mycket mer pengar på banken. De kan tacka nej till bud. Ja. De kan tacka nej 20 miljoner, de kan tacka nej till 30 miljoner. Kanske de får 40 miljoner för Ludde Augustinsson. Ja, då säljer de honom. Malmö är på väg med det här. Malmö har mer pengar på banken. Malmö får i regel lite mer pengar för sina spelare när de säljer dem. Det är den här vägen. AIK får inte lika mycket när de säljer sina spelare, för de har inte lika mycket på banken. Det är därför jag med en dåres envishet tjatar om att det är bra för svensk fotboll när ligan förbättras, när klubbarna ökar sin ekonomi, för att det där kommer föra med en massa andra saker. Det kommer föra med att samma spelare som idag säljs för 10 miljoner kommer att säljas för 20 miljoner, och så får man positiva effekter hela tiden när klubbarna ökar sina omsättningar. Så att när jag säger att det är bra för svensk fotboll att IFK Göteborg går vidare i Europa League, eller att när Malmö går till Champions League, ja, då blir det bra för svensk fotboll, för att det drar upp hela ligan, det ökar ekonomin hos klubbarna och fler gör det. Så att, och då kommer vi också få bättre betalt för våra spelare, även om det är samma spelare som säljs. Det så det funkar.
Ett bättre svar får ni inte, så att vi tackar för oss från Manaus, så gör vi.
Ja, tack så mycket. Vi hörs.